Då hälsar vi välkomna till Handbollspodden med mig, Robin Nilsson, som sitter hemma i Kristianstad. Det känns mer och mer som jag fungerar som ett bollplank till dig som är ute på fältet, Johan Flink.
Ja.
Hur är det i Frankrike?
Jo tack, det är bra här. Bortsett lite bitter över ett långsamt nät här på hotellet, som för övrigt är ett fint och bra hotell. Så jag har inte kunnat se Frankrike-Ryssland som nyss färdigspelat. Den visades inte heller på någon av de 25 tv-kanalerna som finns på hotellet. Så att i övrigt är det jättebra. Taggad inför ännu ett mästerskap. Det är liksom alltid de här dagarna innan nästan. Jag brukar ju lyfta fram även de här pressträffen som är någon vecka innan ett mästerskap när de har samlat som en höjdare på året faktiskt. Och det borde väl nu också vara i Trollhättan, så det är alltid. Jag gillar den delen av jobbet och de här sista dagarna nu också när allt fortfarande är öppet på något vis. Allt kan hända och sådär. Men du ska inte känna dig som ett bollplank, Robin, för övrigt.
Ja, men det blir lite så. Man sitter ju. Det blir mycket soffsittande och tv-tittande. Man är inte ute i verkligheten. Man har längtat tillbaka när man har varit hemma några månader. Ja, snart är jag tillbaka också. Det ska bli skönt.
Ja, det förstår jag. 7 januari.
7 januari.
Kristianstad blir alldeles likt igen.
Nej.
Men jag får säga, för bara säga då där med tv-soffan. Jag hade ju gärna sett att du hade varit här och på plats på herrmästerskapen också. Det är väl då framförallt du brukar blogga från tv-soffan. Nu ska vi inte här hålla på och klappa varandra på ryggen för mycket, men du är bra från tv-soffan också i bloggen. Du har ju det där tv-perspektivet. Det är, för en annan som är på plats, är det jäkligt givande faktiskt.
Du har inte sett en tv-sändning från ett handbollsmästerskap på rätt länge, va?
Ja, Sverige har ju missat något.
Ja, alltså. Men jag menar liksom.
Om man har kommit hem så har jag åkt ut och sett sådär. Men nej, jag har ju inte sett Sverige, nej, till exempel.
Nej.
Mitt mästerskap på länge.
Vi kan ju återkomma till det. Du har väl varit, du har inte lika många mästerskap i ryggen som firma Perlskog och Helgen, va? De har ju förlängt nu, vi har satt kör på några år till, blev vi klart här för några dagar sedan. Och du har snackat lite med honom som vi återkommer till i podden också. Men du har många mästerskap är du efter Helgen?
Jag är lite vad är ju förresten? Var inte han uppe i något 35 eller 36?
Ja,
då är jag 10 bakom ungefär.
Det finns chans att ta igen det.
Ja, då får man. De är ju ändå. Då har de säkrat upp 3 år till eller någonting.
Ja.
Hoppas jag var med så länge. Men sen ska man då köra ytterligare ett antal år. Och sen har ju Helgen en hel hop som både spelare och förbundskapten och så. Han har varit i USA och sådär. Så att han har ju fler än så på plats, om man säger.
Mm. Ja, men jag kan säga det att en kväll som den här så är det faktiskt rätt så trevligt att sitta framför tv-soffan. Då har vi börjar lite med handbollsligan där 2 matcher, Skövde, Alingsås, Kristianstad, Hammarby. Sen slog man över så fick man se sista 10 där. Magdeburg förlorade mot Göppingen. Albin Lagergren kastade bort sista anfallet där när de skulle kvittera. Det blev förlust istället.
Ja. Och så sällan vi ser Lagergren göra.
Ja, det var inte bra. Hela Magdeburg var lite skakigt där, förstår jag. Men jag såg inte hela matchen. Däremot så är hela den matchen som du då missade, hur kan det komma sig förresten att man i Frankrike inte visar en EM-premiär?
Nej, med hemmalaget. Nej, jag fattar det. Men det är ju, kan ju vara hotellets fel, så tror jag. Men, att de inte har den kanalen.
Jag gissar att det tv-sänds.
Jo, det är ju klart att det är, så måste det bara vara. Men jag har inte villat mig om att ta reda på vilka kanaler. Nej, jag såg att den inte visades här, plus att jag tänkte att jag skulle sitta och jobba och skriva också. Så det var inte det att jag gav mig ut på jakt efter en sportman för att se det. Så desperat var jag inte. Men så försökte jag ju då. Jag trodde ju att jag skulle gå via nätet också. Men till slut gav vi upp och då var det en bra bit in i matchen. Och jag skulle jobba och sådär. Men det har varit fint att ha haft en bo i bakgrunden. Alla helst då kanske med svensk eller dansk kommentator. Som man ändå hade kunnat lyssna på matchen på så sätt.
Mm. Men du har alla vinklar klara så gott det går att förbereda allting. Du är på bana.
Ja, men det känns nog så. Ja, ja det gör det. Det är väl inga märkvärdiga vinklar till imorgon. Sådär, utan, Vet inte, kanske berodde på mig. Jag fick inte igång någon hets mellan svenskorna och danskorna. Vet inte heller riktigt. Jag var nog blek idag kanske på prästa med Sverige först och sen med Danmark. Så läste jag vad jag bara gick tillbaka och se vad jag skrev inför VM-kvartsfinalen. Men det är klart, då var det ju mitt inne i turneringen. Det var lite hetsiga på något vis. Då sa de ju jäkligt bra grejer om att det var någon danska som skulle slå ihjäl någon svenska. Fast inte, hon menar väl inte riktigt så som vi menar i Sverige. Och Westberg sa att det skulle bli grisigt. Och det var lite mer så. Både jag och spelarna var lite bleka idag. Så någon sån hets blev det.
Nej. Men det var öppna kort med skadade Jörgensen där i Danmark. Eller att hon ska vara med?
Hon ska vara med, ja. De meddelade dem där att hon kommer med. Så då fick ju faktiskt Gulden rätt. Det var nästan en vecka sedan hon sa det. När ingen väl trodde på, när det var snack om att hon kanske kunde spela senare i turneringen, så sa ju väl att nej, hon kommer att stå där i premiären. Sen får vi se hur mycket hon ska spela. De har ju alternativ, så att det är väl inte så här, jag tror inte hon startar på något vis. Alltså hon är då en bit efter Gulden. Alltså Stine Jörgensen har inte spelat på 1,5 månad. Han var överhuvudtaget.
Vi börjar med lite med EM ändå. Men vi tänkte väl egentligen börja på hemmaplan.
Och sen komma tillbaka till EM. Vi kan väl ändå bara flagga för att vi har en halvtimme intervju med Helgen som jag gjorde tidigare idag.
Det blir det är det som blir puffen sen till webb, eller på webben. Så att folk, jag tror att Helgen han drar lite lyssnare.
Han drar mer, det gör han. På tal om det där, bara jag ska säga, han nämner ju då att han skulle sitta, tror han nämner det i intervjun också, vi träffades i arenan i presscentret där, och sen skulle han ju göra då Frankrike och Ryssland off tube som det heter. Han snackade om att han skulle göra det i en container ihop med Perlskog. Det hade han aldrig varit med om, att sitta i en container. Så då sa jag till honom att jag hade ingen möjlighet att vara kvar så sent i arenan, så jag bad honom att de skulle ta en bild på han och Perlskog när han sitter i den där containern, och de skulle sitta på någon jätteliten skärm. Jag fick en bild, men jag vet fasen om det är så mycket container, för det var två stora fönsterrutor bakom dem. Det var inte riktigt vad jag menade med container. Jag vill bara ha det sagt. Annars är han ju fantastiskt ödmjuk och fin på alla sätt.
Blir det text om detta nu då, att de sitter i en container?
Nej, så den grejen sprack. Det var lite bittert också. Man kan inte dra på att vi sitter i en container som rubrik och sen ser det ut som de sitter i ett helt vanligt rum, om man säger.
Ja, nej, men då börjar vi väl med lite Kristianstad. Där jag är har det varit fullständig Walter Krins hysteri framförallt den senaste veckan. Det är jag överdriver alltså inte, att man har inte kunnat prata med handboll med någon utanför dörrarna utan att komma in. Alla liksom, det första som nämns är Walter Krins. Jag har nog inte varit med om att det har varit handbollshype. Är här ju ofta i stan, så många pratar handboll, men att det är en spelare som väcker så stort intresse och som många är imponerade av, det har jag nog aldrig varit med om. Och de mötte ju Hammarby ikväll. Det var någon slags, nästan så att det var en hyllningsceremoni till Walter Krins förra matchen där mot Hammarby. Han fick stående ovationer vid presentationen. Det var liksom det som var höjdpunkten på hela. Sen blev det ju överkörning i matchen, men det var just hyllningarna till honom förra matchen var spektakulära. Det brukar ändå vara hyllningar till gamla spelare som kommer tillbaka och det blir stora applåder och så. Men det här var, det var något extra.
Ja, häftigt, och det är han väl värd.
Ja,
då. Det är väl inte helt, ja, men just att det är en 18-åring som går i skolan och som för övrigt verkar ju ändå stå med fötterna på jorden. Han verkar vara en bra kille.
Det är snäll påg, Walter Krins. Absolut.
Och sen är ju Kristianstads handbollsfantaster eller publik, de är inte så bortskämda heller med en egen produkt. Eller
vad ska Nej, säga. Precis. Jag tänkte komma till det. Jag har ju hela tiden haft teorin, eller jag har hela tiden trott att det där med egna produkter är inte så viktigt för Kristianstad-publiken. Det är viktigare att det är stora namn eller profiler som som finns i laget, att det är viktigare. Men det här, just att det är en ung kille som är då liksom från egna led, typ från egna led, han är från OS egentligen. Men att det kanske har lite viss betydelse, mer än jag har trott innan kanske. Sen att han är liksom lite så, han har ju alla ingredienser för att vara liksom en liten stjärna. Han är vänsterhänt, knorrar, lite långhårig, lurig, rent generellt bra spelsinne. Så, så där han har ju, han har allt för att bli en stjärna på det sättet, inte bara handbollsmässigt.
Nej, nej, men han är, jag menar, om det inte tillstöter några skador eller så, så, så kommer han ju få en jäkligt fin framtid. Det kommer ju vara en landslagsspelare inom ett par år, skulle jag säga.
Krins till landslaget, skrev jag till dig.
Ja.
För att starta någon ny sån kampanj. Och då säger du såklart, ja men vem ska du ha bort?
Ja.
Du kan inte bara kasta in folk i landslaget hela tiden. Du måste ta bort någon. Ja. Och då, då svarar jag, du har ju Zachrisson och Lagergren på högerni. Och sen har du Ekberg Krins på högersex.
Ja. Nej, men det har väl öppnat sig lite nu om vi ser Zachrisson som en högerni. Och det är klart att Zacke och Ekberg håller ett tag till, men två år var kanske lite snålt tilltaget på Krins. Alltså han kan mycket väl vara med, men jag menar när han verkligen ska vara med, om han får en fortsatt hyfsad utveckling, så kanske vi snackar 3-4 år, då är ju inte Ekberg och Zacke purunga längre.
Nej, det beror på lite med ju. De har redan börjat snacka så länge folk har chans att behålla Krins och så här, och då beror på lite. Så länge han stannar i Kristianstad så kommer han inte vara med i diskussionerna så på allvar, tror jag inte. Men visst, går han, lämnar han, skulle han emot, jag tror inte han lämnar efter denna säsongen, absolut. Men man vet, större ord har hänt. Så går han till något topplag och får någon magnifik utväxling, så vet man aldrig om han kan ge sig in i diskussionerna. Men det ska nog till något sånt. Jag tror inte att han, annars pratar vi nog om de här 3-4 åren som du säger, att han... Han får nog vänta på det riktiga landslaget ett tag till.
Och det kan det väl få göra. Vi behöver inte ha bort dem. Det är inte så som sagt att vi skriker efter en högersexa. Att det gapar tomt här i landslaget.
Och, nej.
Vi har ju då, om vi nu ska glida över lite i det här, som en annan snackis för de sista dagarna, är ju Oskar Sundefelt.
Precis.
På tal om att lämna tidigt.
Ja, han... såg jag först när du skrev om det på Twitter att han sägs ju då gå till Sønderjyske i Danmark.
Det bekräftades idag.
Bekräftades det idag?
Jajamän. Ja, de gick ut med det i pressmeddelandet.
Jag skulle precis säga att jag vet inte om jag tror på de uppgifterna. Det låter lite för konstigt för att vara sant. Okay.
Ja, men du kan ju börja tro på det nu. visst är det konstigt, ja.
Ja, det måste jag säga. Att, inte att han går tid kanske, det kan man väl göra, men udda klubbval.
Ja!
Alltså, både allting. Alltså, så jag förstår inte riktigt hur han har tänkt sig. Varför det blir Sønderjysk, jag har svårt att förstå det, vad som skulle vara bra där. Så förstår jag inte hur... Ja, jag förstår inte hur Sävehof har kunnat gå miste om att behålla honom så tidigt. Det måste vara något som det är något som inte stämmer liksom.
Ja, visst är det väl det.
Jag tror inte att hade liksom det är nog fler hade fler det finns nog flera svenska klubbar som hade matchat ett bud som Sønderjyske kan ge. Det tror jag tror inte han blir liksom miljonär av att gå till Sønderjyske. Men jag tror bara inte att andra svenska klubbar har inte haft en tanke på att Oskar Sundfeldt skulle lämna Sävehof.
Nej, att han liksom...
Att han fanns ute för... Alltså att han var ute på marknaden.
Nej. Och Sønderjyske, vad jag förstått, det är ju inte så att det är något projekt som är i farten heller. Att liksom, de tydligt är den nya storklubben i Danmark som utmanar Skjern. Och Skjern går inte så bra i ligan just nu, men jag vill ju se saker om han hade gått till ett Champions League-lag, åtminstone i Danmark då, eller?
Ja, men för de har väl legat på nedre halvan i Danmark de senaste.
Ja, 11 senaste, de har gått till hyfsat som är femma. Handbollskanalen har ju gjort en intervju med, eller snackat lite grann med Sundefelt. Ska vi dra bara, eftersom du nu då i realtid, och höra Jag har träffat deras tränare och sportchef. Det kändes bra. De har en plan för att utveckla mig. En stabil klubb och ett hyfsat ungt lag där jag kan få stort förtroende. Du går från en stabil klubb i Hammarslängen till ett danskt mittellag. Det är helt självklart att nivån blir högre. Så känner jag i alla fall. Den danska ligan är bättre än andras handboll i landet. Bättre med utstånd och allt går snabbare. Ja. Nej, ja.
Men inget om varför vill han lämna Sävehof?
Nej, jag menar, vad får han där som han inte får? Och jag reagerar liksom på... Jag tycker ändå att det är tidigt också. Och sen så är klubbvalet ju ännu konstigt. Men det är ju inte heller... Alltså det är ju Sävehof som är väl kanske den med näst störst resurs om man vill efter Kristianstad på här sidan.
Mm.
Det är inte så heller att det liksom är pengar på det viset. Och det är klart att han får högre lön där, men jag menar, han är ju 20 år och alla är väl övertygade om att han har en strålande framtid. Det är inte så att det här är, han hoppar på det här för att kunna tjäna lite pengar något år eller två. För att sen kanske man inte får göra det. Nej, ja.
Nej, det var faktiskt det var överraskande.
Ja, och jag hoppas inte att det är en trend i varje fall.
Nej, så, men just det här
individuella varning, man vet inte hela bakgrunden, men det är lite det jag vill åt. Jag twittrade där att är det där vi har hamnat, att
vi har helt innan har vi pratat om att det, liksom, vi har fått fler såna här vi har fått fler övergångar där stjärnor i vissa lag, sämre lag, går till bättre lag inom Sverige istället.
Mm.
Typ Nils Pettersson då senast. Alltså från Hammarby till Malmö. Det har vi ju pratat om att det är en sån utveckling vi vill ha. Inte riktigt. Det var ett bakslag till vår teori kan man säga.
Ja. Och att man stannar
måste lite. Det måste vara ett rejält nederlag för Sävehof. Att de tappar. Du har varit inne på det, eller vi har varit inne på det tidigare. De har ju tappat rätt många talanger tidigt till andra lag som har blommat upp. Det här kan inte riktigt samma sak att de går, nu har han ju redan varit bra och hunnit bli bra i Sävehof, men ändå att man liksom inte kan behålla sina talanger i större grad.
Ja, det är märkligt. Ja, vi får se om vi kan få reda på någonting mer där, varför. Det har gått så snabbt och det har ju varit fokus på EM och du är ledig och sådär, så jag har inte ägnat så mycket tid åt det, men jag har reflekterat över det märkliga i det.
Ja, nej, det är skumt. Men vad tror vi om Kinst? Säg att han var, om vi landar tillbaka på honom, skulle han inte kunna vara den naturliga ersättaren till Ekberg i Kiel? De har ju ja. Visat lite fortsatt intresse för att värva svenska talanger.
Mm. Nu står det stilla. Flensburg tänker jag på. Värva gärna från Skåne.
Mm.
Mycket svenskt där också.
Jag näckar även mer och mer.
Jaha. Så ut nu som Lagergren kanske. Det är ju först om 1,5 år då.
Ja, jag såg det. Andersson gillar Lagergren uppenbarligen.
Ja. Men det var väl snack om att Reineklöven försökte få loss honom redan inför den här säsongen, va?
Ja, de ville ju ta över, precis, ja. Ja, de ville ta över dealen.
Mm.
Men de har ju, vem var det, Kirkelöcke de hade värvat också, va?
Ja.
Mer och mer skandinaviskt. De har ändå haft dansk tränare innan, men det känns som att det blir ytterligare ett snäpp med Andersson.
Ja, de har ju svängt där. Nu är det ju många år sedan, men jag tänker när Ola Lindgren var där, då var det ju rätt mycket östeuropeiskt och sådär. Det är ju först de sista åren som det har blivit mer skandinaviskt egentligen. Mm. Sen har de haft då någon norrman och Isla, Alexander Pettersson har varit där länge och dansk tränare och lite så såklart. Men inte den där tydliga skandinaviska prägen har inte varit, utan de har varit mer gamla Östeuropa.
Mm.
Både förr i alla fall. Mm.
Ja, anledningen till att vi landade på Krins var väl egentligen ha lite Champions League. Kristianstad har gått ganska svagt i ligan på bortaplan i alla fall. Tre raka förluster hade de där, men så har de ju slagit både Vesprem och Montpellier, men Montpellier senast. Och mot alla odds är de ju med i den där gruppen.
Ja, det är ju rätt otroligt.
Ja, det är samma poäng. Alltså. Nej. Och nu är det ju liksom... Nu är det inte, det är mindre än hälften av matcherna kvar. De har Brest kvar att möta, visserligen på bortaplan, men det kan ju räcka liksom skrälla en gång på hemmaplan och ta Brest borta i sista matchen.
Det kommer bli jättetufft. Det kommer väl kanske inte att gå, men framförallt efter starten med så tänkte man att det skulle vara kört. Och som vi har snackat om att det är ju alltså det är verkligen dödens kupp.
Ja. Även om Montpellier har visat sig vara sämre än vad man trodde på förhand så ska man inte ta ner Kristianstads insats, för den matchen de spelade i Frankrike var ju anfallsmässigt den bästa jag har sett även om de gick vidare i fjol, så tror jag inte att de gjorde någon sån. Det var liksom, de gjorde 60 minuter bra anfallsspel på nivå man inte har sett tidigare, tycker jag alltså. Så det, jag blev riktigt imponerad av den matchen.
Mm. Ja, jag såg inte
har också
det.
Haft, de har ju en startsexa. De går ju på samma spelare 60 minuter i stort sett. Det har de inte gjort på samma sätt som de andra åren.
I Champions League gör de det.
I Champions League, ja, precis. De är ju, alltså skillnaden mellan, visst truppen är bred, men skillnaden mellan startuppställningen och andra uppställningen är ju större i år än vad den har varit tidigare.
Mm.
Men nu har de ju ändå med EAN, Olafur, Gudmundsson, Mark Kaneas, Stig Tormoen och så då Krins eller Hallén och så Arnar på linjen. Det är liksom de där, det är rätt viktigt att de spelar. De är betydligt känsligare för skador i år än vad de har varit tidigare.
Men de pratar ju själva i IFK om att det nu är så här att de lite grann har fått starta om och tappade många till i år. Och de du nämner i och för sig igen då är ju ny. Och Kaneas är ju ny, men det är på en annan nivå. Men att jag skulle tro, om jag stått rätt, så tror de väl då att till nästa år så har ju då de här i biuppställningen. I och för sig där har du ju Freeman som har varit där nu ett par år. Så att, men att det är några som ska komma in i det mer så att det ska bli en, det ska jämna ut sig kanske. Eller att få upp dem.
Ja, jag kan tänka mig att de hoppas mycket på Tator där på högern i Einarsson. Och kanske någon av mittsexarna där också. Helge, ja, märklig säsong. Och får inte tala om gåtan Filip Henningsson. Som, jag vet inte, han börjar ju, alltså hans utvecklingskurva är märklig. Jag tror det är lite farligt alltså. Mer och mer så han ut som en renodlad försvarsspelare. Även i Kristianstad, inte bara i landslaget, utan även i en av de här stora matcherna spelar han ju ingenting framåt i stort sett, utan det är bara bakåt.
Och då är ju frågan om du sen inte det, alltså det är ju helt okej att spela i Kristianstad och Champions League och sådär, men om man tänker en utlandskarriär som såklart de flesta gör då ju, som är på den nivån, det kan ju bli tufft att komma ut i Europa som renodlad försvarsspelare.
Han har ju börjat ryktas lite om honom till Tyskland.
Ja visst, ja. Vad var det till Leipzig? Eller?
Ja, precis. Jag vet inte hur mycket sannings. Det ligger det. Det var väl lokal tysk tidning där. Men jag har svårt. Alltså hans utvecklingskurva det här året. Alltså när han slog igenom. Då var inte främst bakåt han slog igenom. Han har alltid varit stabil bakåt. Men framförallt var det ju en urkraft framåt. Han var ju med i Champions League då och mätte sig med de bästa och både genombrott och skott. För han kom liksom helt okänd. Inga förväntningar. Inte ens här i Kristianstad var det någon som hade några större förväntningar på honom. Men han var ju liksom en anfallsspelare som var målfarlig både som skytt och som genombrottsspelare. Men i år har det ju, ja visst, tittar man ikväll som mot Hammarby så ja, han gör ett mål. Spelar halva matchen kanske. Skap får en del straffar och utvisningar med sig med sina genombrott där, framförallt andra fas. Men är man liksom, ja, man, jag hade trott att man tycker ändå att han ska vara ett större hot från sin position. Det räcker liksom inte att ha en vänsternia om han ska vara startspelare som gör ett par mål varje match.
Vad var det? Emil Hansson har gjort fler mål än han.
Ja, flera mål. Han har ju en ganska risig skottstatistik också, Henningsson. Det har varit framåt har det varit en riktigt svag säsong. Alltså. Det måste man konstatera.
Frågan är ju nu om han kommer med till VM eller inte då? Eller har han spelat ur sig?
Jag tror inte det spelar stor roll egentligen. Andersson,
Han
alltså,
är ju
han
med
kommer
som
aldrig, spela. Ja, han är med som försvar. Andra fasen, han är fortfarande, han är tung liksom. Genombrott är han fortfarande bra, tung. Ser man i Champions League, där är han farlig fortfarande. När han får komma i den farten och det finns lite större ytor han inte förväntas hoppa och skjuta mål. Och det är väl den rollen han har i landslaget. Så jag tror inte det spelar så stor roll för Andersson. Men det är klart, för både Kristianstad och för honom själv så är det ju en rätt oroande utveckling faktiskt. Okej, om det hade varit en liksom en halv, alltså pratar vi redan efter hela våren.
Ja,
Rätt
efter
så.
EM egentligen när han kom
Ja,
med där.
ja. Så att det är ju ingen, alltså det har gått ganska lång tid där det har varit en rätt nedåtgående trend.
VM-truppen på här sidan tas ju ut nästa vecka. Här nere. Andersson kommer ner här och kör
Oj då.
det. Det är ju alltid så, den tas ju alltid ut mitt under damernas mästerskap och då har det ju varit uppe i Stockholm och sen har det knappt varit någon från, alltså vi är inte så många här, men vi är ändå handbollsjournalister som är
Ja,
här.
hade de kallat till presskonferens här hemma så det hade inte blivit många.
Nej, och de som hade kommit då hade det väl kanske varit de som inte hade så mycket koll, all respekt till kollegor och sådär, men då blir det, du vet ju hur det funkar på, ja men åk du dit och så tar du sådär och så kanske det. Ja, nej, det är väl smart. Det är ju
Vilka är ni
jättetacksamt.
där nere nu då? Vilka är det som bevakar?
Ja, det är ju rätt tunn skara som det är numera på handbollsmästerskapen. Skrivande är vi väl fyra, med risk att jag missar någon. Det är jag och det är Grimlund som
Det är en
alltid är med.
DN-kompis.
Precis. Och så är det Daniel Kihlström från TT som vill göra sitt första handbollsmästerskap. Och så är det Fredrik Palmqvist, Handbollskanalen. Så det är vi och sen Radiosporten med tre på plats.
Vad är detta? Ja, en kommentator, en expert och en ljudtekniker. Är det så enkelt?
Nej, de har faktiskt en reporter, alltså intervjureporter, och så är det Paul Schürrle som är kommentator och så experten Kristina Ström. Så att, nej men det har
Är
väl
det
varit.
Kyrre alltid? Är inte Per Karl?
Per Karl kör, på senare år så har Per Karl kört herrmästerskapen och Paul Schürrle dammästerskapen. Om jag inte är helt fel. Sen Mats Dahlberg har också gjort en del dammästerskap, men han åkte ju på det var väl en stroke, en rejäl smäll här för 1,5, 2 år sedan.
Nej då.
Så att jag tror inte han är tillbaka och jobbar. Så att det är, nej, så brukar det vara. Men de senaste, det här nu när det har varit VM och Discovery har haft dem, så har ju inte Radiosporten haft någon så rättigheter, så de har inte kunnat sitta på arenan och kommentera. Så då, som senast så var det ju Per Karl och Magnus Wieslander var på plats, men då gjorde ju Per Karl bara radio eller intervjuer och så.
Och Expressen har kastat in handduken.
Ja, det har de. Det är väl bara skidor som gäller där nu på vinterhalvåret, förutom fotbollen och hockeyn. Och som vanligt så är det ju nej. Och sen är det ju inga, det är inga lokala Göteborgs-Posten och Sydsvenskan och sådär. Det är många år sedan nu de var med på ett mästerskap utomlands.
Det är en ganska dyster bild av den här
Ja.
mästerskapsbevakningen.
Ja, men så är det. SVT är här med en ensam reporter som då gör allt. Och sen har vi ju då, vad ska man säga, Viasat, alltså TV3, TV10, Viaplay. De är ju många.
Ja, såklart. Men SVT är på plats ändå. Det har de ju fått lite kritik för tidigare, att de inte har varit med i matchen från början. Tidigare har det väl, i alla fall det var förra herrmästerskapet, kom väl Expressen ner till slut och SVT kom väl ner efter ett tag, va?
Ja, så var det nog. Det sägs att Expressen ska komma ner om det tar fart, va? Men då krävs det nog någonting extra.
Det är ju en jävla jämn handbollsligatabell. Karlskrona slår ju Malmö nu häromdagen. Karlskrona har ju tungt nederlagstippar inför säsongen, kan man säga. Nu är de ju till och med uppe på säker mark.
Ja.
Före Guif, före Önnered, Hammarby, AIK. Jag såg delar av matchen mot Malmö. Eller ja, det måste man nämna kommentatorna. Jag vet inte alls vem det var, jag känner inte igen rösten, men han kallade alltså Dan Boyklar för Bjutler hela tiden.
Ut mot kanten, där flyger man fram och en räddning utav Bjutler.
Alltså han måste ju ha, om man själv har skrivit ner namnet, eller vänt, alltså han tror det stavas B-U-E-T eller något.
Ja, jag försökte formulera hur man skulle stava hur han sa namnet. Men
det, ja, men jag såg det. Det twittrades lite muntert om det ändå, både för dig och någon annan.
Ja, det var kul. Men de var Karlskrona imponerade. Riktigt bra.
Ja.
Irm har fått, med de stora armarna, har fått fart på nederlagstippade gänget. Och det är viktigt med att de, tycker jag, att de stannar kvar. Nu får de ju nya arena. Kan bli lite boost. Puffs Blekinge handboll, inte bara Skåne.
Absolut. Nej, men jag tycker väl så här långt kanske Knir årets tränare i handbollsligan. Sett till material och så också. Sen så kommer det säkert komma en dipp här. Nu gäller det bara för dem att ta så många poäng som möjligt medan de har lite flyt eller så.
Mm. Ska vi komma tillbaka till EM då?
Mm.
Ryssland vann ju mot Frankrike. Det kanske vi ska säga. Lite oväntat. Hemmanationen förlorade. Det kan ju visa sig bli rätt viktigt där. De lär väl gå vidare ändå till mellanrundan. Båda de lagen. Där Sverige förhoppningsvis väntar då. Men det kan ju bli tunga poäng där för Frankrike.
Det kan det bli. Absolut. Men jag tror väl... Ja, och Sverige korsas ju mot den här grupp B och så här på förhand, det ser ju då ut att bli Frankrike, Ryssland, Montenegro därifrån, och om nu Sverige går vidare, jag är inte helt hundra på att Sverige går vidare från, jag hoppas och jag kan säga att jag nu kanske tror det från första gruppspelet, men ingenting är säkert och man vet ju aldrig med det här laget heller. Jag har precis suttit och skrivit den där krönikan inför ett mästerskap. Du vet hur man gör det. Man ska värdera Sveriges chanser och hur det kan gå och sådär. Mm. Jag tittar tillbaka bara så att inför VM så helgarderade jag. Det kunde bli, ja, att de inte skulle hamna i President's Cup från den gruppen de hade. Det att de skulle vara ett av fyra lag som gick vidare. Det, och att det som i bästa fall kunde bli en semifinal, vilket det också blev. Och det var ju jätteroligt. Men det är ju så upp och ner med det här laget, och det ser man ju också ett mönster i att det varvas alltså rätt så tydligt mönster med
det är rejäla.
Ja, det är fiasko, succé i nästa mästerskap och sen är det ett misslyckande i mästerskapet efter, och sen är det kanske ett misslyckande till eller lite mellan så där godkänt, knappt godkänt, och sen ett fiasko och sen succé igen. Och sen ett misslyckande. Så det, ja, om man går tillbaka 10 år så finns det ett tydligt mönster. Jag skriver lite grann om det där imorgon. Och Sverige har ju, nu ska ju Helge få lägga ut texten och han ska få tippa hela EM. Vi kan ju säga avslöja så mycket som att han tror att Sverige går vidare. Mm. Såklart. Det tror jag också. Men det är ju ingen slag på sig i gruppen så som. Ja, man har haft Tjeckien eller tycker också jag ser Slovenien som till exempel svagare än Polen. Så de verkar rätt rädda för Polen när man pratar med.
Men de kan lika gärna vinna mot Danmark.
Ja, ja. Alltså... Det är inte heller. Det är ju inget Norge, Frankrike eller Ryssland.
Nej.
Så Sverige kan absolut. De kan precis lika gärna gå vidare med 4 poäng. Som går vidare med 0 poäng eller nästan blir 4.
Bland ett alla. Plus två från oss då.
Ja, men det, så känner jag faktiskt. Det känns ju som att de har ju svårt och sådär, man tror när de blev 4 i VM att man ska kunna etablera sig i toppen. Men det är ju liksom det här med Gullén och Bunsen och Johanna Westberg som har väl kanske varit den bästa, mest formstarka spelaren i höst, kanske den bästa spelaren i världens bästa liga. Hon har tackat nej och det. Ja, det är inte riktigt samma. Vi vet ju också de gånger Gullén har haft problem inför mästerskap med skador så har det inte heller gått bra för Sverige. Och det, ja, jag tycker det känns lite sådär. Men, och som sagt Frankrike, Ryssland, Montenegro, där brukar ju luften gå ur lite grann en bit in i turneringen. Men Frankrike och Ryssland är alltid tufft, svårt för dem.
Kan ju vara så här på nu när Westberg inte är med. Det har ju varit mycket, har inte riktigt, jag tycker det har varit lite hattigt på vänster. Alltså då vi har haft Westberg, Jenny Alm, Jamina Roberts. Man har inte riktigt haft klart för sig vem som är första val där. Det har varit många som har, alltså de har fått speltid ofta med alla tre. Vi vet väl fortfarande vem som är första val där, om inte du har fått luskat fram något på pressträffen. Vem är nummer ett på vänstern?
Nej, inget jag vet, men jag bara förutsätter att det är Jamino Roberts.
Nej, men att om han får någon slags tydligare det kan bli någon tydligare etta som känner att nu är jag etta, nu är det liksom jag som kör, jag har råd och var lite halvkass i någon match, jag har ändå etta, att det kan kanske bygga upp något. Jag vet inte om det är en ton förhoppning, men det finns, man kan välja att se ljuset.
Ja, och där finns ju Anna Lagerqvist till exempel, tror jag jättemycket på i detta mästerskapet. Och jag menar,
Anna Blomstrand tror jag mycket på.
Ja. Absolut. Och det kan ju vända för Hagman. Tänk om Jenny Alm kan få ut sin... Det finns ändå potential där. Nu har hon ju ett par tunga mästerskap. Eller förra mästerskapet fick hon chansen för början och gick tungt. Så fick hon inte fler chanser egentligen. Det var ju Westberg, jag menar Roberts där. Så att... Och sen behövs det ju såklart att framförallt mot Frankrike och Ryssland målvakter som spikar igen i långa perioder i alla fall. Det krävs ju någonting sånt för att slå de här topp nationerna. Nej, det är jättesvårt att säga var Sverige står, men jag har en liten otäck känsla sådär att
du inte får vara kvar lika länge som sist.
Jag tror inte att de går till finalhelgen där, det tror jag inte. Och jag ser det som en risk att man är hemma på onsdag redan.
Oj, ja.
Så känns det. Jag kan inte se det här laget gå till semifinal, att ta sig förbi både Frankrike och Ryssland.
Ska vi lämna över till helgen eller?
Ja, det är...
Jag hade ju en liten tanke om att vi skulle snacka upp bragdguldet som ju släpps på tisdag. Men jag vet inte, nu är det, var det ju OS-år ska man säga. Men handbollslandslaget inte med, finns inte ens med bland topp 15 på oddsättarnas lista. Så det blir nog inget bragdguld till landslaget. Och vi har inga nomineringar på idrottsskalan heller.
Nej. Men vi måste nu tillägga att det är stenhård konkurrens i år.
Ja, det är just ett sånt OS-år med rätt många guld. Så
och herrlandslaget i fotboll. Även om visst man kan diskutera kvartsfinal och så hur mycket det är värt, så är det ändå fotboll. Och när vi var mitt uppe i det så nu tyckte man att det var en bragd sättet de gjorde det på.
Men nu tycker jag ändå, vi pratar i 30 sekunder kanske om bragdguldet. Det är exakt den uppmärksamheten bara guldet förtjänar. Det är dags att lägga ner.
Varför är det? För att det är...
Ja, men framförallt för att det var liksom, det går ju aldrig till några bragd. Det är ju inga bragd, alltså det här med bragd, det är ingen bragd, det är prestationer, kanske man på sin höjd årets prestation kan lägga ner det här med snack om bragder. Det är ju inga bragder. Hur många bragder får bragdguldet egentligen?
Men Johan Olsson då i den där femmilen, det var väl en bragd eller?
Det var en bragd.
Ja, precis. Det är det du vill komma åt lite. Den.
Charlotte Kallas upphämtning, stafett, en bragd.
Ja.
Men Sara Sjöström, att hon vinner guld i simning, ingen bragd.
Nej, det köper jag.
Ja, blir det lite mer än 30 sekunder. Men vi släpper den då. Och så lämnar vi, du har snackat med Claes Helgren. Vi avslutar podden med det. Så får vi se om du är kvar i Frankrike när vi kör igen. Det är 2 veckor dit.
Det är tveksamt då. Du
krävs att du är i semifinal.
Ja, precis. Annars åker jag hem på torsdagen då och det här kommer fredag då. Ja, annars är man hemma i Sverige igen.
Då avslutar vi där och på återhörande om 2 veckor. Tack för att ni har lyssnat.
Tack, hej.
Ja, Claes Helgren, vilket mästerskap i ordningen är det som på plats som expert kan du?
Nej, det kan jag inte. Men det har ju, ja, det måste ju närma sig. Som expert måste det vara 40 någonstans.
Ja.
Eftersom jag var med SVT från början. Och sen var det TV4. Och sen så, när jag skulle sluta så blev det Viasat. Mm. Och så köpte ju de ännu mera nu. Så att, ja, det är många.
Och du Pärlskog kör några till här som vi kunde rapportera.
Ja, det var ju snällt att prata om det, men det handlar ju hela tiden om att det är nynnest. Det kanske låter som du tror att jag skojar med det, men det är ju nynnest att få komma och se spelarna. Och nu har man ju snart sett liksom, jag vill säga, mammorna när det gäller tjejerna då, till de som spelar nu liksom. Och en ny generation av spelare. Framförallt en utveckling hela tiden på spelet. Om jag skulle sätta en dator där man tittade på första gångerna som man tittade på mästerskapen, och så sätter man en dator på de här, så, alltså, när mitt eget lag som ändå var jäkligt bra, så ser det ju dåligt ut. Men går vi lite längre tillbaka och tittar på hur det ser ut idag, så går det ju så otroligt fort alltså. Alltså det går så oerhört mycket fortare, och där är ju, ja, det är den utvecklingen. Jag vet inte om det går åt ett hållet att man blir Balic istället, att man går lite tillbaka,
pendeln slår tillbaka,
ja, och att man går ner i tempo och växlar istället. För att hur som helst, farten är ju avgörande. Jag såg en match mellan Guif och Sävehof igår, och där gick ju Guif och spelade hur sakta som helst liksom, och bara försökte spela på klokhet. Men jag undrar om, ja, då får man vara som Balic om det ska gå liksom.
Ja, vi kommer tillbaka lite till trender och sådär kanske. Ja. Men om vi börjar bara nu så här. Det är ju bara ett par timmar till du ska kommentera första matchen. Men det gör du inte på plats. Det är Frankrike-Ryssland.
Nej, mycket har man varit med om. Men idag sitter jag i en container med en skärm som är 13 sådana här tum. Och så sitter de hemma och tittar på en jätteskärm. Och då får man väl äta upp liksom att man inte ser saker och ting på det sätt som är. Men allt det har ju sin charm, och liksom, att det är klart man får kämpa lite och det som det är. Liksom, ja, det handlar egentligen om att förmedla sporten. Liksom.
Men är du lite sådär orolig att du ska missa grejer när du, under de förhållanden att man får sitta och titta på en liten skärm och de där hemma egentligen ser det bättre?
Ja, det är man alltid jätteorolig för. Oavsett om det är stor skärm eller liten skärm, så är ju läget att man kan missa saker och ting som är intressanta. Men grundtesen i kommenterandet blir ju att kanske inte så mycket som det är så lätt att hamna i att man kör statistik och det här, utan istället försöka förmedla att det som faktiskt sker på skärmen, och då blir ju det här oerhört avgörande. Annars kan man ju alltid falla tillbaks på att det var så många skott.
Burrow is a furniture company known for timeless design and thoughtful construction and free shipping. And that extends to their outdoor collection. Their outdoor furniture is built to withstand the elements, featuring rust-proof stainless steel hardware, weather-ready teak, and quick-dry foam cushions. For Memorial Day, get 15% off your Burrow purchase at burrow.com/acast, and up to 25% off outdoor. That's up to 25% off outdoor furniture at burrow.com/acast.
Räddningar och sånt, men det som man försöker göra, som åtminstone jag försöker göra, är att titta på det som sker. Det är lite svårare. Det är lättare att köra bara statistik.
Du har aldrig suttit i en container och kommenterat det?
Nej, det har varit många grejer, men inte det. De tuffaste vi har haft var en gång i Makedonien, där vi fick köra med Robbans, ja, han köper ju inte sista skriket i mobiltelefonen. Det var någon gång där 2008 eller något sånt där.
Ja, EM 2008.
Ja, då fick vi köra med hans mobiltelefon. Och det var också...
Och det var ingen iPhone eller något sånt där.
Nej, men alltså, du skulle ju ha sett det, så hade du förstått att han var ju inte teknikfriklig.
Han satt på en liten gammal mobiltelefon.
Ja, alltså det var världsrekord. Då sa han bara, Robban, att det låter som det var i gamla tider, när det här ljudet som var liksom, så han gillar ju det, men det tycker jag är svårt. Och vi har haft den 2007 där ingenting fungerade. Det gick ett väldigt fint VM för herrar i Tyskland. Mm. Då vi hamnade precis när det startade också, att vi fick köra över sånt. Och det är tufft. Men det är kul.
Om vi kollar då på EM här nu.
Ja. Ja.
Om vi kollar lite bara grupp för grupp. Så ja, är vi ju faktiskt, även om Frankrike och Ryssland inleder idag, de tjuvstartar som vanligt. Värdnationen brukar ju göra det. Om vi tittar på grupp A, Sveriges grupp, som då innehåller Sverige, Danmark, Serbien och Polen.
Ja, det är ju ganska klart utifrån mitt sätt att se på att det blir... tufft för Polen att gå vidare. Ja. Så de andra tre tror jag klarar sig vidare. Sen så har man, så när, som det alltid blir de här EM:erna där det gäller så mycket, man får en nyckelmatch direkt liksom. Mm. Skulle man klara Danmark så är det helt plötsligt i det där härliga läget att semifinal känns, ja, det låter ju konstigt, men på något sätt kan det ju räcka där då liksom, för erfarenheten säger faktiskt det, att när får man med sig de där första två poängen så brukar det gå vidare, och 6 poäng brukar ibland räcka till semifinal liksom.
Men det blir ju tufft i mellanrundan om man tar sig dit.
Ja.
För där har vi ju då alltså Frankrike, Ryssland, Montenegro och sen har vi Slovenien också. Men vilka tre tror du är?
Ja, där är det ju så att även om jag tycker att Anna Gross är kanske en av de största profilerna i det här, så får hon nog åka hem med Slovenien, det tror jag. Och där är det ju väldigt, väldigt svårt att säga hur det kommer att gå, förutom att jag tror att Frankrike klarar det liksom. Mm. Men sen mellan Montenegro och Ryssland så håller ju jag på Montenegro liksom, bara för att jag gillar Per.
Mm.
Men det är ju rent personligt liksom. Men de två blir ju tuffa mellan varandra. Mycket, mycket roligt att se, för de spelar ju med, tycker jag, med Vjakireva, och de spelar ju sådär härligt spel. Och så möter de ett av de tuffaste, för Pjärs kännetecken är ju alltid, eller vad säger jag, Pers är ju alltid de här härliga försvaren som man får till i sina lag. Så att det blir en utmaning där för Vjakireva.
Så Ryssland-Montenegro kan man match få se fram emot?
Ja, det kan det absolut, absolut. Och där finns det ju, ja. Jag försöker tänka när Sverige möter Montenegro, liksom hur många som skulle ha platsat i Montenegro av svenska spelarna. Och, ja, det var ju Lagerqvist och så. Ja. Och sen är Guldén då och målvakten.
Ja.
Men sen är det inte så att så 4 av 7 är bättre i Montenegro.
Vi kollar vidare, grupp C. Ungern, Spanien, Holland, Kroatien. Jag vet inte om jag sa dem i rätt ordning där, så att säga.
Alltså, där är det så att Spanien brukar alltid vara underskattat. Mm. Men de har spelare som de spelar på ett speciellt sätt, och deras sätt att spela bygger mycket på allt det här som alla spanska tränare som vi har sett så mycket ute, speciellt på här sidan. Så de ställer till problem. Så har de ju Humlan där i mål liksom, hon som inte ska kunna vara bra, som är 1,68 eller 67 och är så ruskigt härlig. Och hon kan ju ställa till det, men jag tror att de klarar sig vidare, och jag tror att Ungern med alla de skador som de har kan få det riktigt tufft.
Mm.
Det är väldigt synd därför, för Ungern betyder så otroligt mycket för damhandbollen. Så jag tror att Kroatien kommer att klara dem där. Och så är det ju som att holländare springer ju som tusan och det blir svårt.
Ja.
Och så Helle Thomsens kontringar, det är inte något lag som har det egentligen.
Nej.
Och har du tänkt på det? Holland har haft, ungefär som Sverige hade på herrsidan, de har ungefär samma spelare på 9 meter under lång tid. Och det kommer att göra det. Man spelar Laura van den Heijden och så Gråt och Pohlmann. Och det blir svårt att ta hand. Ja, de är bra.
Men det är lite brist på mittsexor, va? Efter lite,
ja,
skador. Och
så är det.
Är det någon graviditet också?
Ja, alltså det där är ju svårt. Men alltså 9-meterspelet driver alltid liksom är bra med. Och försvarsspelet och som det får de till försvarsspel, så kontrar ju de sönder många lag. Och det
behöver de ingen mittsexa?
Nej, alltså hon var jättebra. Bra skett hon, alltså, som slutar liksom. Mm. Men att sluta nummer 28, det är,
ja.
Jag vill ju egentligen att tjejerna ska hålla på längre.
Ja.
Alltså det är lite synd, eftersom handboll är en sport där man blir nästan lite bättre när man kommer över 30. Alltså.
Mm. Men du tror nog att Ungern ryker där då, grupp C?
Ja, det är ju sensationellt att säga det, men med tanke på hur de såg sett ut i de matcher som varit innan, så får det hända ett mirakel. Kim Rasmussen är en rackarns bra tränare, så men kan han få till det?
Klas, du är ju så, känns snäll och älskvärd på alla sätt, så det låter nästan varje gång som du ska säga att ett lag inte går vidare, så tycker nästan att det är jobbigt att säga och tippa att ett lag inte ska gå vidare.
Man vill ju egentligen att de ska lyckas. Man har ju stått där och tänkt liksom, ja, när man är spelare och när man sen också är ledare, hur otroligt lite, om vi tar tillbaka, nu som vi pratar om många mästerskap, hur mycket ett mål har betytt som ingen har trott att det skulle betyda. Till slut kommer det väldigt, väldigt ofta in till att det är den här ett målet eller två målet. Jag kan ju räkna upp hur många som helst där det har skett liksom sådana saker under de här åren som jag har fått med. Och så vänder det.
Mm.
Och så helt plötsligt. Jag var med Danmark, det nog var den värsta, på herrsidan.
Mm.
Då vi förlorade, jag tror alla tre i Serbien eller någonting.
I EM 2012
ja.
Va?
Ja, men alltså vet du hur det gick till?
Målvaktstränare då? Eller?
Ja, målvaktstränare. Ja. Och då så går det Lazarov ut alla upp och drar. Och Niklas Landin tar den, kastar bollen till den där broder Toft. Och sen så tror jag att det, om det var någon kontra när spelade där som sätter. Och så helt plötsligt är Danmark vidare. Och vad slutar turneringen då, Johan?
Ja,
Danmark vinner.
Ja.
Ja, det. Då, så att man ska ju vara försiktig med att tro att det är enkelt. I EM är det svårt att vinna varje match.
Sista gruppen, Norge, Rumänien, Tyskland, Tjeckien.
Jag tror Tjeckien ryker där.
Ja.
Och jag tror att Norge är bättre än vad man tror, trots att de är på tredje valet på höger nya, så är det ingen dålig sullan där. Och några sådana unga som kan slå igenom då, som har kommit fram.
Mm.
Sen kanske man kunde hoppats att vi skulle ha fått sett ett läggen till Mia Hermansson med då, liksom. Men hon är bara reserv.
Jaha, hon har en dotter med där då?
Ja, Moa heter hon. Men hon är 17:e med spelare då. Vad det jag menar med, man har haft mamman och så har man dotter.
Jag hade koll på det.
Ja.
Så hon är norska då, så att säga?
Ja, hon är bra. Hon spelar i, jag tror det är Viborg nu. Hon är duktig.
Men vi kan inte locka över henne till svenskarna. Hon är ju ändå två svenska föräldrar.
Ja, Kurtovic hade jag ju gärna tagit förut innan så. Ja. Men nu gick hon och blev skadad. Men överhuvudtaget är det lite synd. För Kurtovic var ju en sån som vi behövde.
Ja.
Nu har vi ju fått Blomstrand ändå.
Om vi då tittar på den första halvan, så att säga. Vilka går till semifinal då? Då har vi ju Danmark, Sverige, Serbien va? Och Frankrike, Montenegro och Ryssland.
Jag gjorde en sån här liten räkning då innan du ringde och pratade med mig. Och så tänkte att om Sverige ska komma femma, sexa så ja, vilket jag tror att de gör, så kan det bli så att Danmark kan komma på en sjunde, åttonde och så blir det ändå de från den sidan där som tar sig vidare. Det är väl lite... Ja, Frankrike kommer ju ta sig ut till semifinal.
Det är med Ryssland, tror du?
Ja, men Ryssland är luriga, för Trefilo vet man inte riktigt om han tycker att det här är viktigt.
Nej, EM har väl aldrig...
Jättedåliga resultat och konstiga liksom. Så nästa turnering så slår de till.
Mm.
De är väl ändå... Ja, de har en chans. Men det kan lika gärna vara Sverige och Danmark som tar den platsen för dem om de inte lyckas nu i början. Danmark har ett lite bättre lag än vad de har haft innan, tycker jag. Framförallt är de bra bakåt. Liksom.
Kommer tillbaka till dig inför premiären, så att säga. Den matchen imorgon. Och så har vi ju då på den andra halvan, vad sa vi, Spanien, Holland, Kroatien va? Från den gruppen, och Norge, Rumänien, Tyskland.
Ja, jag har ju trott att det är Norge och Holland som tar de platserna. Mm. De som kan utmana där är ju om Niago är på gott humör liksom, så kan det ju gå bra. Men det har ju inte sett ut så att hon har räckt hela turneringar liksom.
Nej.
De har ju Ardian som är på vänsterkant. Jag tror att det är nästan så jag kommer ihåg från Scheferts tid att de spelade där i Makwa. Som var med. Det är vänsterkanten då. Så de har ju lite spelare som har väldigt mycket rutin. Men Holland, om de får springa lite, så är de jobbiga för dem på ett lång sikt, alltså på fler match. Men Norge kommer klara.
Så då har vi lite the usual suspects kanske framme ändå. Fall Frankrike, Norge, Holland. Och så tror du kanske ändå Ryssland med.
Ja, alltså på något sätt så kan inte jag låta bli att tänka på att det han har gjort med Rostov där, spanjoren, så har kanske förändrat lite också. Kanske kan Trefilo använda det sättet som man spelar, för att det är faktiskt väldigt attraktivt.
Mm.
Alltså som Rostov spelar nu, de kan vinna Final Four också, faktiskt.
Och vilka möts i finalen då?
Ja, jag tippade ju att Frankrike vinner på hemmaplan. Alltså all erfarenhet säger att man... Du och jag har sett Europacupen 1 miljon gånger, och där, utan någon konstig anledning, så är det en väldigt, väldigt fördel hemmaplan. Så är det. Neutral plan så kanske Norge vinner, men jag tror att Frankrike vinner på hemmaplan. I Bercy.
Mot Norge.
Ja, det tror jag.
Bra, då har vi kommit fram till det på klassiskt vis. Vi brukar göra så i podden ju inför mästerskapen. Det har varit Frändesjö var det nu senast, och Per Johansson brukar köra igenom den här.
Oj då.
Köra igenom hela hela mästerskapet. Du, vem tror du blir EMs mest sevärda spelare, om du skulle lyfta fram
alltså, tittarna? Man borde ju kanske prata om de som är defensiva ibland, men att se igen det som jag sa, att prata om Navarro i handbollen som står i mål, så är det också med Vjackreva som är så liten och så otroligt bra på att göra sina spelare, fast att de är ibland 20 cm större och säkert 20 kilo tyngre.
Den ryska, ja, hon går väl nio?
Ja, hon spelar höger nio.
Ja. Ja,
i Rostov har hon ju haft show.
Ja.
På dem. Och under OS var det, det var jättegenombra. Hon är sin syrrare Polinova som spelar också, så att, och farsan är tränare, så att det finns ju en del handboll som de håller på med där.
Jag håller med henne. Jag håller med dig. Hon är kanske den mest sevärda. Ja. Vi har tror du att vi får se någon ny trend inom damhandbollen i det här mästerskapet, eller vilket håll det går åt? Eller?
Ja, det är ju en superintressant fråga. Om man är tränare så måste man hela tiden titta på vad kan vara det som är unikt. Vad vinner man på? Om vi tittar på historien då, så kan vi säga, vi går tillbaka lite bara, så Holland revolutionerade lite den sporten, som alltså damhandbollen i det här läget, med att man sprang lite mera. Man hade mycket snabbare spel. Det var en period där till exempel när ryskorna och Sovjet, alltså de var ju så stora så det var inte sant liksom hur det såg ut. Och så kom de här lite snabbare. Och trenden har ju varit, om man skulle mäta dem hur fort de rör sig och hur fort spelet är, så går det fortfarande hela tiden mot snabbare spel. Det gör det. Men till slut kommer man ju till det här att man tittar på basket, på Michael Jordan när han gör sitt steg. Så är det ju tempoväxlingen som lurar dem. Och kanske du kommer ihåg hur härligt när Balic gick ner i tempo. Och så Metličić och Laskovic liksom bara väntar på det hela. Och det gör ju Viakareva, liksom går ner i tempo. Men jag vet inte om det kommer att gå.
Nej.
Men det är ju fortfarande så att man får titta rent procentmässigt. Du som är liksom, jobbar inom handbollen nu, så kan du ju fundera på hur gör vi nu då med min klubb. Om vi nu ska ha någon sorts strategi, vad jobbar vi med? Och det är helt klart att springa kommer att vara viktigt. Alltså. Och man kan ju driva tempo på två sätt. Antingen att man löper ruskigt mycket, eller att man driver tempot på passningarna.
Mm. Danoje har väl varit ja, mer på passningsåret.
Som är mycket bättre än någon annan.
Ja, och Holland har ju drivit det mer ja. Rent löpmässigt.
Och då kommer man till en oerhört intressant sak. Liksom. Mm. Det är så här att den bok som jag läser nu då handlar om det, de har gått in och tittat på i fotboll vilka som har bäst spelsinne och bollsinne, alltså liksom på det här järnboll heter den.
Mm.
Den borde du läsa för den handlar om liksom om det finns något center i hjärnan som utvecklas, för till slut så kommer man i alla fall till att de som har bäst bollsinne och spelsinne även i en sån här tuff idrott som handboll kan lura de andra rackarna. Och det kanske är trenden att vi får. Nu har man ju pratat om det som du har skrivit någon gång om också, om man ska ha lite tidsbestämda anfall och att man ska ha dem till 45 sekunder eller sånt. Jag har ju varit med om några såna här. En gång var det 45 sekunder som vi körde Jugoslavian Trophy där man skulle avsluta.
Det var 80-talet på något.
Ja, det var slutet 70-talet. Ja. Det är något som heter Jugoslavian, den där sommarskolan som var alltid i Pula. Och sen så hade man en gång när vi mötte Sovjet så hade de regeln att de skulle vara 2 meter, minst 4 på plan samtidigt, och de var tvungna att spela 45 minuter. Och det resulterade i Tjernysjov och Ampilog över de här, du vet, de var ju gigantiska.
Mm.
Det var då som vi hade såna här underbara spelare som Bobban, Basti och Böna, och vi tyckte de var tekniska.
Mm.
Och så träffade vi han, Tjernysjov heter coachen då.
Så, i gamla Sovjet då.
Ja, tyckte vi att de är så tekniska, tyckte vi då liksom. Ja. Då tittade han på sig. Glömmer jag aldrig på en sån här presskonferens. Jag var med på något sätt eftersom jag var spelare då. Så tittade han på den. Tekniskt, sa han. Det är Ampilogov, sa han. Han gör mål på 5 skott, så gör han 5 mål. Mm. Och så var det slutdiskuterat, för det var så. Mm. Och så drog han upp strumporna över knäna och såg ut som... Det var ju sanslöst alltså. Förstod du? Alltså, det var ett annat sätt på att se på det som är så svårt. Alltså, vad blev det då? Sovjets trend tog ju slut när juggarna kom och spelade bort dem.
Ja, lite
ja, det var en annan, det var en annan grej. Ja.
Om vi då tittar på lite på Sverige.
Mm.
Hur skulle din första uppställning se ut mot Danmark i premiären?
Ja, alltså Bunsen är solklar. Gulden är solklar. Och Lagerqvist är ju... Alltså jag tycker hon är den som det har hänt mest med utav de spelare som vi har. Och sen måste man ju välja då liksom hur man ska spela. Jag tycker att Blomstrand, speciellt mot Danmark, om du kommer ihåg förra matchen,
där hon var
så ruskigt duktig. Och då spelade de där lite utgrupperade, så hon fick lite utrymme, och det hade de problem med. Och sen kan man ju välja då, och vi kan väl hoppas att Hagman hittar formen där nere på kanten. Nu var ju hon jätteduktig, Gustin, men vi får inte glömma att vi har en, alltså när man pratar om Hagman så glömmer man bort att hon blev uttagen i världslaget efter OS, om jag inte är helt fel.
Ja, eller? Och efter VM.
Ja, så att det är ju liksom...
På högerkanten.
Så nog finns det där liksom, det finns det. Och på vänsterkant så... Ja... Så de är ju så två olika. Vill man välja den som är bra bakåt då, så väljer man ju Mellegård. Mm. Och väljer man den som är artist, så väljer man Sand. Så där tycker jag att det är svårt. Man brukar vara bättre att i det här läget välja, alltså att man är säker bakåt, tycker jag då. Så på vänster nia. Alltså det hade varit roligt om Westberg hade varit med.
Hon är väl den som har varit formstarkast kanske i höst.
Jag gick in och tittade på den här MEP-ligan och där, och när man tittar på dem och... Alltså, hon betraktas nog som den bästa spelaren kanske till och med i Danmark.
I den bästa ligan.
Ja, så att det är klart att det är. Ja, vad tror du själv? Vem startar vänster nya då?
Nej, jag tror Jamina Roberts startar.
Ja. Då blir det ju lite sådär favorit för mig då liksom. Därför att det som Jamina Roberts gör är ju något annat än det här klassiska. Hennes tempoväxling är ju just det som vi pratar om. Men då behöver hon nog Guldén bredvid sig väldigt mycket. För annars så blir det lite för svårt för att... Hon är en spelare som är en rollspelare. Vi såg också skillnaden på när Guldén driver spelet kontra när en mycket duktig Karin Strömberg driver där. Det blir lite mer lätt att se vad som sker.
Så är det. Guldén har väl en dimension till i.
Ja, sen finns det ju den där aspekten med skador. Som, du skriver ju ofta om dem och man pratar ofta om dem. Men någonstans så visar ju ändå idrotten ibland att det brukar vara svårt att kunna prestera när man inte har fått en bra träning innan. Och i friidrott, om jag springer på 10 sekunder och bara är 90% och springer på 11, då är det ju liksom 5000 som gör det. Men i handboll så kan man gömma sig lite, och i fotboll också faktiskt. Men det är ju på syvende och sist när det kommer till marginaler så är nog damhandboll i det här läget i EM så bra så att det krävs att man är på topp. Så jag är alltid lite tveksam, och nu gjorde Bunsen och Bella bra grejer så, men det är ju 7 matcher eller kanske 8 matcher liksom. Som tränare är det jätteorolig på sådana saker, för det borde vara så att det sätter ner kapaciteten.
Klas, de vill ha med dig på körkommen.
Ja, men jag kommer.
Ja. Några minuter till.
Ja, då.
Vad blir avgörande i matchen mot Danmark då?
Avgörande, det första är att man måste få håll på deras väldigt duktiga målvakter. Det måste man få. Och sen måste man nog
klara... Ett av VMs bästa par då?
Ja, det tycker jag faktiskt.
Norge är väl alltid...
Ja, de är bäst kanske så. Men annars så är ju... Hon Reinhardt är ju överlägsen alla kategorier i Danmark. Alltså nästan 10% bättre än de andra.
Och sen, är det nog Toft som är första valet.
Ja, jag vet. Och Toft är rutinerad och bra. Henne har jag faktiskt haft lite, så jag känner henne väldigt bra. Men hon är skadebenägen. Hon har ju fått 3-4 nu till som har varit i huvudet på den här senaste matchen. Så jag är inte säker på att hon startar, men hon är ju bra. Sen är det deras försvar som Claes Bruun jobbar med. Det har blivit mycket bättre än det var mot förra året. Sen, det är ju det man måste luckra upp. Man får inte fastna. Och Sverige är ju lite så att om de fastnar det blir tufft. Men Danmark har svårt att göra mål. Så att det kommer handla om hur vi lyckas offensivt mot dem i det här lite tuffa spel som Lars Jörgensen designat, som är en av de bästa genom tiderna i Danmark på här sidan eller de delarna.
Vad är han assisterande?
Ja.
Ja, det.
Ja.
Ja. Danmark, ja. Du menar, vet jag, att dansk damhandboll och ligan, eller damhandbollen och lag, är på gång igen.
Ja, det är också en historia liksom, att det första chansen att verkligen för svenska spelare, för många spelare, var ju att komma till den danska ligan efter den här otroliga succén under 90-talet och början av 2000-talet med Anja Andersen, Camilla Andersen, Kolling, Anette Hoffman, Tanderup, alltså Wilbäck, som inte hette Wilbäck då utan hette Susanne Munk-Lauritsen. Alla de här, de skapade ju att Alltså det blev en liga där det kom, det vallfärdade folk, Johan, till matcherna. Jag kommer ihåg där hon spelade Alm då, Johanna, i Ålborg, vet du. Det var ju 4-5 tusen på de här matcherna. Och det var ju otroligt tryck. En gång så vet jag att man tittar på vem som var mest populär person i hela Danmark. Det var Anja Andersen liksom. Och alltså, det är på väg igen.
För då var det väl så att damerna tjänade mer än herrarna, va?
Alltså inte lite mer. Det fanns knappt professionella spelare när det här slog igenom i Danmark på herrsidan. Alltså det var jättefå som hade pröjs då. Överlägset var ju hela tiden på damerna.
Vad kunde de tjäna, de bästa där?
Ja,
de
här med 2 miljoner nästan, tror jag. Popovic hade där och systrarna Haraldsson. Och då hette de väl inte det, va? Jo, det kanske de hette då.
Här är år då i... Snackar vi svenska eller danska?
Ja, det vet jag inte. Nej. Man, det var den här lönen som var att man kom över 700 000 och så fick man mycket mindre skatt. Och det hade ju varenda spelare där. Ja. Viborg gick ju i bräschen där också.
Men sen har det varit lite neråt.
Ja, men sen har det tagit fart igen. Mm. Och idag kan vi ju titta på att vi har ju nästan kan vi ha 10 stycken spelare där nu. Och det är väldigt, väldigt roligt. Och väldigt kul att tjejerna får den chansen. Och jag som gillar både och. Jag måste ju säga det att det har givits en chans nu att vi kan få för tjejerna mycket bättre möjligheter att försörja sig. Mm. Och om man tittar på andra idrotter så tror jag att handbollen ligger väldigt långt fram när det gäller tjejer där. Mm. Och det är ju nödvändigt för sporten ska utvecklas. För så var det även för herren.
Varför har de kommit tillbaka nu lite då? Alltså är det nya pengar som kommer in då? Eller?
Ja, det har känts som att helt plötsligt så har det kommit. De kommer ihåg hur det var under den här perioden. För det var verkligen hysteri. Mm. Alltså hur duktiga de...
Ja, och de hade ju högre publiksiffror och mer tv-tittare än vad herrarna.
Alltså tv-siffrorna som Ulrik Wilbert brukar ju prata med mig eftersom det är en kompis då liksom.
Ja,
alltså,
Ja,
det var ju sanslöst. Ja. Om vi hade haft dem liksom någon gång så... Då hade ju de på Viasat eller TV4 eller Discovery, de hade ju dött. Mm. För så mycket var det ibland.
Men var du inblandad i damhandbollen i Danmark?
Nej, det var jag inte. Jag var Sveriges förbundskapten där under en sväng när vi mötte de här. Och faktum är att jag hade...
Ja, på 90-talet.
Ja, 90-talet där. Ja. Jag hade faktiskt ett möte med dem där om jag skulle bli förbundskapten i Danmark. Men det är väl en liten grej så där bara. Men så var det.
Ja. Var det då Wilbeck tog över stället?
Nej, han slutade och så sa han att han tyckte jag skulle ta det.
Ja. Så du hade fått ta över världens bästa där?
Ja, så var det faktiskt. Men det är bara som det var. Jag stannade och var dålig i Sverige istället.
Bra, en fråga till bara. Kan du... Hur ser du på att vara expert på dammästerskap kontra herrmästerskap? Vilket är roligast? Eller om du skulle säga spelet?
Ja, så för en gammal man som jag så är det mycket lättare att se allting när damerna spelar. För det går lite långsammare. Mm. Och det gör att det blir oerhört attraktivt att titta på. Och som jag måste säga att jag tycker att det är... Och det är verkligen från hjärtat att jag tycker väldigt mycket om att se på damhandboll.
Ja, jag tycker också. Alltså
något sätt har det charmat mig ordentligt. Ja. Liksom. Sen kan jag tycka att när jag är på Final Four i Köln att det går inte att vara bättre. Och så tänker jag, hur kan de överleva, tänker jag, när man sitter där. För där sitter man väldigt nära. Mm. Där det är ofattbart nära och se vilken fart det är. Och så tänker jag, när kommer första riktigt allvarliga skadan med den fart som är. Men på damsidan så har det ju blivit... det är väldigt attraktivt att titta på liksom. Eller kanske för att jag inte hänger med så bra.
Strålande, Claes. Nu ska du hasta vidare, va? Kallar hon på dig igen?
Ja, det är det. Nu är det någon test på ljudet.